Lotten, hur ser de venezolaner som du pratat med på framtiden nu?
De flesta jag pratar med tycker inte ens att det riktigt finns någon framtid just nu. Men det kanske kommer att ändras längre fram.
Det här är Dagens Eko med Carl Kardhammar. Idag om kampen i Venezuela efter jordbävningskatastrofen.
Det är sen eftermiddag, onsdagen den 24 juni i Caracas, Venezuela. På flygplatsen Maiquetía väntar resenärer på sina flyg. Avgångstavlan visar 18.04 när den plötsligt börjar skaka. Marken skälver och ett enormt dån sprider sig i terminalhallen. Lamporna släcks, luften fylls av damm. Sen ger taket vika. I mobilklipp syns folk springa genom den långa hallen medan andra står still och böjer sig över sina familjemedlemmar för att skydda dem. Det andra skalvet kommer knappt en minut senare. Ett höghus kollapsar. 22 våningar pressas ihop. Jordskalven har en magnitud på 7,2 respektive 7,5 och är bland de kraftigaste som drabbat Venezuela på över 100 år. Och just huvudstaden Caracas och den närliggande kuststaden La Guaira hör till de områden som drabbas värst. Nu ska ett land som redan befinner sig i en politisk och ekonomisk kris hantera förödelsen.
Gäst är Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
Ja, Lotten, vill du ta oss med till Venezuela och den här onsdagen den 24 juni? Vad är det för dag?
Ja, så det var ju en helgdag i Venezuela. San Juan, då man firar på olika sätt. Många personer i Caracasområdet tar sig faktiskt ner till kusten då. Mm-hmm. För att dansa, lyssna på trummor, los tambores. Bland annat en kvinna som jag ofta träffar när jag är i Caracas, som jag har intervjuat flera gånger, som heter Zuleika Matamoros.
Bueno, la gente termina yendo a la playa, baila tambor, o bueno, hay gente que directamente va a la playa.
Hon är nere där på stranden med vänner. De har hyrt en liten minibuss och tagit sig ner från Caracas. Det är ungefär 40 minuter från stan. Och hon är där nere och lyssnar på musiken och dansar och festar med sina vänner. När de ska åka hem, när klockan är då närmare 6, då har de precis packat in sig i en liten minibuss.
Y cuando teníamos como 5 minutos rodando, pasó eso.
Och så plötsligt så börjar de känna hur marken gungar.
Nos paramos un momento mientras hubo el terremoto
porque... Och bara känner att hela asfalten rör sig och vägen är som ett hav. Och då stannar bussen, ja, för att den inte ska välta.
Porque la camioneta parecía que se fuese a voltear, qué sé yo.
Och samtidigt i kuststaden La Guaira, där det då är många höghus och också några äldre hus med inte lika många våningar, så sitter Nancy Figueira i sitt sovrum med sin dotter när det börjar skaka. Hon förstår snabbt att det är en jordbävning och ställer sig då under dörrkarmen tillsammans med sin dotter, och det skakar och skakar. Och de lyckas inte ens stå kvar, de ramlar. Hon slår sig i huvudet mot sin säng. Allt porslin ramlar ut från skåpen. Väggar ramlar, det blir stora sprickor. Och hon försöker ta sig ut, men inser då att dörren ut mot trapphuset är fast. Den går inte att öppna för att den har fastnat när väggarna börjat röra sig.
Jag traté de tumba la cerradura porque la puerta no me abría.
Så hon tar en skruvmejsel, försöker då bända upp låset och lyckas till slut med mycket kraft få upp dörren. Hon säger så här: jag höll mig lugn. Som tur var höll jag mig lugn. Så försöker de få ut alla grannar i huset. Springer ner för trapporna där de får mer eller mindre hoppa ner för trapphuset är helt förstört. Och så kommer de ner till understa våningen. Och där går det inte att komma ut. Dörren är helt förstörd. så att de lyckas till slut göra ett hål i väggen. Och så tar de sig ut, ut på gatan. Och då ser hon att det bara är ett vitt moln av alla höghus som har ramlat i marken och byggdamm bara fyller hela luften.
El polvo, la gente llorando, las alarmas sonando.
Och så hör hon också en massa alarm som går igång från bilar och hus. Hon känner lukten av gas eftersom att det sker en stor mängd gasläckor samtidigt som allt det här händer. Och så står hon där ute på gatan med sin dotter och vet inte vad hon ska göra.
Och samtidigt då, hur går det för Suleika som sitter där i bussen på väg mot Caracas och som har känt hur marken har skakat till?
Ja, det hon känner av där är ju då det första skalvet som ju i praktiken inträffar ganska långt därifrån, 300 kilometer därifrån i delstaten Yaracuy. Och sen dröjer det ju knappt en minut och så kommer ett ännu kraftigare skalv. Och det skalvet känns väldigt starkt. Men den ebbar ju ut, de är oskadda, bussen står kvar. Så de åker vidare och märker då att det är svårt att ta sig fram på vägen för att det är stora sprickor i den.
La carretera se abrió, un puente se cayó, está a punto de caerse.
Och sen börjar hon då åka igenom kuststaden La Guaira som man passerar på väg upp mot Caracas.
La humareda, un humo de sabe de cuando se cayeron los edificios, fuego, no, horrible.
Och då bara ser hon att hela luften är bara vitt damm. Och höghusen som står där längs med hela den här strandremsan på båda sidor av motorvägen, flera av dem är jämnade med marken.
Okej, så Nancy är då i den här kuststaden La Guaira som Suleika åker förbi med den här minibussen. Och där är alltså husen jämnade med marken. Hur ser det ut på andra platser runt om i Venezuela?
Ja, det de här kvinnorna ser är ju en ögonblicksbild av det som sker på många platser och många små och stora städer runt Caracas.
Mm.
Där stora, ganska nya höghus bara faller ner med våningar ovanpå varann som om det vore en hög med pannkakor. De äldre små husen står kvar i högre grad.
Mm-hmm. Men det rör väl sig om några kritiska timmar här om man ska försöka rädda de som har hamnat i de här rasmassorna, antar jag. Hur går det arbetet?
Samtidigt så är det ju hus som rasar även i Caracas. Och fokus hamnar först där. Så att människor skyndar till Caracas och där finns ju också mer resurser. Där finns byggmaskiner, där finns grävskopor. Så ganska snabbt så riktas uppmärksamheten mot de höghusen som har raserats i Caracas. Och det tar ett tag innan folk förstår vilken fruktansvärd förödelse det är i La Guaira. De första videorna från de här första timmarna, då ser man människor, anhöriga som går runt, försöker leta i husrester som fortfarande står mer eller mindre kvar. Det ligger människor under rasmassorna och skriker på hjälp, säger sina namn.
Anthony, el otro!
Det går runt anhöriga och letar efter sina barn, sina föräldrar, sina syskon, sina vänner, grannar. Men de kan ju inte lyfta de här stora sten- och betongblocken med sina bara händer. Så att det enda de kan göra är att försöka dra ut de människorna som inte har fastnat helt och skicka in vatten till dem som ligger fast i väntan på att det ska komma tungt maskineri, alltså grävmaskiner, olika typer av verktyg för att kunna få ut dem. Problemet är att det kommer inte. Det tar flera dygn innan de kommer på plats.
Y lo que necesitamos es ayuda porque casi nadie ha venido a apoyarnos. Mira, hay gente, hay personas vivas en la esquina.
Och det som är slående här är att det tar flera timmar innan interimspresident Delcy Rodríguez talar till folket.
El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
Hon säger ungefär, vi ska hålla oss enade, vi ska rädda liv. Hon utlyser undantagstillstånd, ställer in skolundervisning.
Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad.
Ber att folket ska då hjälpa varandra i den här svåra situationen. Men efter det så blir det ganska så tyst från regeringen om vad som ska hända härnäst, om hur räddningsarbetet går.
Och under det här första dygnet, vad säger de du har kontakt med där, Nancy och Suleika?
Hola, Lote, ¿cómo está? Bueno, mana, por aquí todo bien.
Ja, när jag pratar med Suleika under det första dygnet så är hon skärrad, men också ganska lättad eftersom att hennes eget höghus uppe i Caracas, det står kvar.
Los edificios del 23, algunos están afectados, pero en general sobrevivieron.
Och Nancy, hon lyckas till slut få tag på sin syster. Och systern hämtar upp henne och hennes dotter, tar dem hem till sig. Och därifrån försöker de börja kontakta på telefon alla sina anhöriga, alla sina vänner. Och försöka ta reda på vad de kan göra för att hjälpa dem som sitter fast.
Och det där tunga maskineriet som du pratade om, kommer det till undsättning?
Nej. De personerna som jag pratar med i La Guaira vittnar om att det inte kommer några grävskopor och stora maskiner som kan lyfta undan de här betongblocken för att få loss människor. Och det som händer är ju att det börjar sprida sig en lukt av död och lik. Timmarna går och det alla de här människorna som letar efter sina anhöriga är smärtsamt medvetna om är ju att inom 72 timmar så har man chans och möjlighet att hitta människor vid liv. Efter det så är det oerhört svårt. Min lokala journalistkollega som hjälper mig de här dagarna, han hittar bland annat en man som sitter utanför ett hus i en vit smutsig skjorta. Han gick ut för att köpa bröd och när han kom tillbaka så var huset helt förstört.
Och bueno, nada, cuando llegué estaba así en ruina el edificio.
Och han har sedan dess då grävt efter sin familj i flera dagar. Men nu sitter han bara på trottoarkanten och ser uppgiven ut. Och i huset, det helt raserade huset bakom honom, ser man så här färgglada flaggor som sticker upp här och var i rasmassorna där man tror att det finns döda kroppar.
Donde está colgada esas marcas que hacen así es donde están personas fallecidas.
Och bakom en av de flaggorna så ligger hans fru och hans två barn.
Och de personer som man då ändå lyckas rädda ur rasmassorna, jag föreställer mig att det ändå är rätt många. Hur klarar sjukvården av att ta hand om alla de här människorna?
Alltså faktum är ju att redan innan det här hände så var ju sjukhusvården i Venezuela otroligt eftersatt. Och mitt i det så kommer den här jättekatastrofen. Det finns inte gasbinder, det finns inte bedövningsmedel, det finns inte ens dropp. Så allt det får man försöka köpa själv. Mm-hmm. Sjukhusen finns läkare som gör allt de kan, men det finns ju liksom ingenting.
Och alla de som förlorat sitt hem i den här jordbävningen, vart tar de vägen?
De som kan försöker ju söka sig såklart till familj och släkt. Men sen är det många som sprang ut ur sitt hus utan att ha någonting med sig överhuvudtaget. Inte ens en mobiltelefon.
Mm-hmm.
Som inte kan ta kontakt med sina anhöriga ens. Många av dem flockas till en park i Caracas som heter Parque del Oeste. Där de då sover, vissa personer bara på en filt, andra personer i små tält. De berättar om hur myndighetspersonal kommer dit och räknar dem varje dag flera gånger, men att det kommer väldigt lite hjälp från myndigheterna. De är helt beroende av att volontärer kommer med mat, filtar, kläder, blöjor, mjölkersättning till bebisarna. Och många där i parken betonar också det här med att det saknas insatser från regeringen för att kunna rädda personer. En man jag träffar där säger: var är de tunga maskinerna? Regeringen är helt inkompetent.
Ha sido muy, muy incompetente, la verdad.
Breaking through this tangle of concrete is agonizingly slow.
Det är den 29 juni i La Guaira, 6 dagar efter jordbävningen.
In sweltering temperatures, the conditions are brutal, both for the trapped and those trying to reach them.
Ovanpå rasmassorna står en brokig skara räddningsarbetare. Några med reflexväst och bygghjälm, några poliser och andra volontärer i sina vanliga kläder.
Voluntarios en esta cadena humana.
De har bildat en mänsklig kedja och i mitten av gruppen bärs en lealös kropp som har grävts fram ur bråtet. Så kommer signalen.
Un puño hacia arriba nos indica.
En knuten näve i luften från en av räddningsarbetarna som indikerar att pojken de håller i är vid liv. Men hans tillstånd är kritiskt och där den mänskliga kedjan tar slut bärs han in i en ambulans. Samtidigt fortsätter dödstalen efter katastrofen att stiga. Tisdagen den 30 juni är den officiella siffran över 1700 döda. Men USA:s geologiska institut, USGS, beräknar att det kan röra sig om över 10 000 döda.
Foreign rescue workers are arriving to assist local rescuers.
Hjälpinsatser från fler än 20 länder har nått Venezuela, bland annat från USA och Brasilien.
We have to set up infrastructure here, major warehouses, you know, we're going to have trucks and planes and you know everything every single day for months and if not years to come.
Och även Kinas ledare, Xi Jinping, har meddelat att landet kommer att bidra med katastrofhjälp och stöd till räddningsarbetet. Och Lotten, mot bakgrund av den här kritiken som har börjat bubbla som du nämnt här, hur skulle du beskriva att beredskapen inför en sån här naturkatastrof har varit i Venezuela?
Beredskapen är ju i stort sett icke-existerande skulle jag säga. Och så ovanpå det då en ekonomisk kris som har präglat landet och urholkat landet under flera år. Eftersom att det är ett jordbävningsområde så finns det ju normer för hur man ska bygga husen. Mm. Men de har ju inte följts i praktiken. När det här väl händer så har man ju inte kapacitet. Infrastrukturen är för dålig. Man kan inte få fram räddningshjälpen. Man kan inte heller organisera den. Och ovanpå det så är det också det faktum att Venezuela befinner sig i en politisk kris. Det finns en rad frågetecken som gör att Venezuela verkligen inte är rustat för att ta hand om vare sig katastrofens första dygn eller för den delen återbyggnadsarbetet som kommer nu.
Och Lotten, vi hör ju också hur USA och Kina och många andra länder skickar hjälp till Venezuela nu. Vad blir omvärldens roll i allt det här?
I den första fasen så kommer den att bli att hjälpa till med det mest akuta. Och sen har en del av de länderna också lovat ekonomisk hjälp, däribland EU. Men framförallt USA som har sagt att man kommer avsätta 150 miljoner dollar för arbetet framåt. Och det finns också en viss oro och en viss skepsis gentemot vad som kommer vara USA:s roll, eftersom att Vita huset ses ju som i praktiken har styrt Venezuela sedan i januari i år. Och där finns det ju väldiga frågetecken för hur kommer USA hantera den här situationen? När jag ringer Zuleika Matamoros, kvinnan som var nere och firade San Juan där på stranden och som bor uppe i Caracas på söndagskvällen, så säger hon att hon och en del med henne har också oro över att USA kommer ta chansen, som hon säger, att bli kvar i Venezuela även efter att den här katastrofen har klingat av.
Och Zuleika Matamoros, när du talar med henne, hur mår hon så här några dagar efter den här stora katastrofen?
Ja, alltså faktum är att när jag pratade med henne första dagen så var hon ju chockad men ändå väldigt lättad över att ingen av hennes nära och kära hade omkommit i den här katastrofen. Men när jag ringer henne flera dagar senare så har hon tyvärr fått ett väldigt ledsamt besked. Och det är att hennes kusin med familj och barn som hon inte hade fått kontakt med under flera dagar och som hon nu fick reda på låg under en av de här raserade höghusen. Att hela familjen är spårlöst försvunnen.
Más bien estamos esperando que aparezcan los cadáveres, ¿no?
Och Zuleika har förlorat hoppet om att de kan vara vid liv. Men min kollega träffar en kvinna under de här dagarna som bryter in mitt i en intervju och säger: vi måste klara det. Vi måste bara klara det här. Och så som många venezuelaner så är hon också religiös. Hon säger att de personer som har omkommit, de kommer titta på oss ovanifrån och säga: bara fortsätt.
Desde arriba nos van a ver y nos van a sacar de aquí. Tenemos fe y esperanza.
Ni måste bara fortsätta.
Pero bueno, para adelante.
Tack Lotten.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Karl Kardhammar. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Irma Eneroth. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.